Jakten på mördaren är tillbaka med säsong 18. 10 nya mordfall som skakade världen och polisens jakt på mördaren. Först ut denna säsong kommer du få höra 4 av Sveriges mest gripande och mest omskrivna fall.
Snart därefter upptäcker de Lisa Holms jacka och mopedhjälm i en rishög på gården.
Vill du höra alla avsnitt av säsongen direkt kan du göra det helt gratis i appen Podplay.
I april 2016 skakas poliserna i norr av ett groteskt mordförsök när en kvinna förgiftar sin man. Motivet, att se honom dö.
Här pratar vi då om förgiftningar av olika slag och det är ovanligt.
Lyssna på hela avsnittet Giftgåtan i Piteå i podden Fallen jag aldrig glömmer i Podplay-appen.
Radio Play.
Så vi är igång.
Än en gång med distanspodd.
Vi är på distans. Jag är ju lite sjuk. Så vi håller oss isär.
Det är bra.
Tänk att jag inte ens lämnat min lägenhet för att typ slänga soporna på snart en vecka.
Det är sjukt faktiskt. När var du blev sjuk? Jag tänkte på det här om dagen.
Tisdags.
Tisdags, ja.
Mm. Men jag vet inte, jag var nog ute en sväng i måndags kanske.
Ja.
Men det är liksom det, sen dess har jag alltså inte.
Men det är väldigt bra att ni har balkong.
Jag vet, alltså det är verkligen tur. Jag har suttit där ute och druckit kaffe faktiskt. Det kändes som en enorm tur. Men det, för det är också jobbigt när man inte, alltså när man är jättesjuk. Alltså när man är sjuk eller du vet, när man har feber, då passerar ju bara dagarna i revy.
Exakt. Då känner man sig inte så deppig för att man ligger hemma.
Nej, exakt. Jag har ju också lyckats tajma det här med djup PMS.
Ja, den är tung.
Så igår, och så, eller inte igår, kanske typ torsdag så låg jag på Marcus och grät och sa typ du måste göra saker för att muntra upp mig.
Men det är ju superbra att vara ihop med en komiker då.
Ja, verkligen. Idag var jag tvungen att filma någon jävla musikvideo som han och Henke håller på med. I 8000 år. Det var härligt. Hur mår du? Just det här är mord mot mord. Hur mår du, Anna?
Bra, jag mår bra.
Du är mitt uppe i ett sånt djupt målerikaos.
Alltså vi fixar så mycket.
Ja, men ni är så jävla duktiga. Ni är väldigt duktiga.
Och Oskar var typ så här, han bara, tycker inte det är härligt att vi så här fixar allting själva? Och så bara,
nej.
Jo, alltså det hade varit mycket härligare om någon annan gjorde det åt oss. Vi ska inte kunna stå med. Men det är kul att se när det blir klart.
Ja, exakt. Alltså poängen blir alltså att slutresultatet blir fixat.
Exakt.
Inte, men det är ju för att Oskar är ju på väg att upptäcka sin egen handyman. Och jag tänker Absolut. Typ att det är hans... Jag tänker att han börjar se sig själv som en sån fixig pappa på sikt, tror jag.
Mm. Och det är väldigt, det var också häromdagen, han bara, det är väldigt roligt när man får gå och köpa så här gears.
Vad är det för gears?
Han har köpt en limpistol. Nej.
Oskar har börjat pyssla.
Det är inte det. En värmepistol. Ah.
Det är så kul att tänka att Oskar har ett sånt, du vet, ett arbetsbälte. Fast det bara sitter en sån limpistol som man trycker i limmet i där bak.
Det var fel. Han har köpt en värmepistol.
Oh,
och så har han köpt en ny skruvdragare, en slipmaskin. Eller han, säger jag. Det är vi som har köpt.
Ja, kul. Men jag kan verkligen se dig vad han som fixar det med.
Alltså jag är ju lite slarvig.
Ja.
Det är ju min svaga sida.
Va? Jag vet inte varför jag sa ja. Jag förknippar dig alltså, noll med en person som är slarvig.
Nej, men jag är ju inte slarvig egentligen. Men det är typ när jag tycker att det ska vara färdigt och så ja. Är det 3 timmar kvar.
Jag fattar.
Då pallar jag inte.
Nej, jag förstår verkligen.
Så typ Oscar i morse bara, jag är jätteledsen att behöva ge dig kritik. Men, oh. Men då hade
du... Men du har inte liksom... använt limpistolen på... Du har inte laddat limpistolen över natten.
Men då hade jag liksom gjort så att det blev lite randigt så. Men så att jag tycker jag gillar ju också typ att fixa så här. Jag är ju ganska effektiv, men
ibland lite för effektiv.
Lite för effektiv.
Ja, precis det. Ja, men ändå gött ju. Jag ser fram emot när det här är över och vi jag ser fram emot när det här är över och du har fött ditt barn. Mm. Så ska vi hänga lite på din gård, du och jag är ditt barn. Ja. Du kan kanske ta dig ett glas vin.
Ja.
Eller två.
Ja.
Och det kommer bli så härligt.
Ja, det kommer bli så härligt. Det var väldigt roligt igår. Eller Oskars syster hade lagt upp en Insta-story så här. Påskbubbel typ. Mm. När alla satt, du vet, alla, vi var inte så många. Det var vi.
Ni fyra.
Skålade i bubbel. Och jag ser alltså helt deprimerad. Och så hade en kompis gått så här. Hur mycket längtar du efter bubbel? Och så jag bara, alltså, så himla mycket.
Vi fattar det.
Bara känslan att få göra det.
Jo, men det är väl också typ känslan av att ens kropp inte bara är en behållare för något exakt. Annat utan att man typ får bestämma själv liksom.
Och att jag ju har varit gravid nu i...
Hela våra liv.
3 år kanske?
Ja, men jag tror något det. Hallå, apropå inte det, men bara apropå hur det går för dig så undrar jag hur det har gått med TikTok.
Ah,
har du tränat något mer?
Vi har inte hunnit faktiskt.
Okay, men
för det har ju varit hela det där måleri-grejen.
Just och så det, just det. Ja, men fan, ah, okej.
Okay. Och det var ju faktiskt du som skulle filma, så att jag menar, vi får ju ta det nästa gång vi ses.
Just det, jag har tränat på Marcus nu.
Har han börjat med TikTok?
Nej, utan bara på den här musikvideon. Alltså jag håller på att träna på mina skills som kameraman.
Jag fattar.
För att kunna sen då liksom jobba för dig.
Perfekt.
Kul. Kan inte du bli jättestor på TikTok så kan jag bara alltså, följa efter dig och filma.
Det hade varit så soft liv.
Det hade varit vi hade så oväntat.
Vad menar du?
Jag vill att
och jag ska
du...
bara göra till den. Och jag längtar inte ens vet vad den heter den nya weekendlåten.
Nej, men det är ingen som vet vad den heter.
Nej.
Nej, bra. Det är lugnt. Men sen kan du göra den där Tiger King versionen av Savage som någon tror den heter. Okej, jag ska skicka den till dig sen. För att den var tyvärr för svängig.
Fy fan vad roligt. Men alltså, jag måste bara säga en sak som jag har tröttnat lite på här under påsken är när alla bara så här skriver typ, gör så här, ägg som de har målat till Joe Exotic och så skriver de så här: hello all you cool cats and kittens, även om jag tycker det är skitkul att hon säger det i alla sina filmer.
Yep.
För hon säger det liksom, det är så himla, det är så genuint när hon säger det.
Exakt,
man måste, alltså, det är verkligen att hon så här, har hittat en fras hon gillar att säga
hello,
och som
hon
tycker
cool
är trevlig.
Jag vet.
Men jag orkar inte se det en gång.
Nej, jag vet, jag håller med. Men det jag tycker är roligt med just den frasen är att jag tror inte bara att hon tycker att den är trevlig, utan jag tror att hon tycker att den liksom är lite cool.
Ja, och att jag tror hon tycker att den typ är lite egen.
Att
ja,
lite fiffig.
Ja, exakt.
Jag
orkar inte se det igen.
Nej, bra. Jag håller med. Jag håller faktiskt med. Jag måste också säga att jag börjar också bli trött på det här totalt ofiltrerade Carole Baskin-hatet.
Ja.
Som är så här, nej, alltså ja, hon är uppenbarligen en hypocrit.
Ja, det är någonting som inte stämmer.
Nej, men alltså det är ju verkligen, verkligen många saker som inte stämmer. Mm. Och jag fattar typ att verkligen man tycker det. Men det är något med mig att man bara ska hata henne från den serien. När man bara, vi har ett helt persongalleri av olika snubbar vi kan hata. Men nu tar vi den här Cool Cats and Kittens.
Den här om det är
trevliga...
något som jag skulle vilja se mer av
ja.
Så är det Doc Antel.
Men det är ju... Såg du den bilden på när han
Britney Spears.
Britney Spears.
Mm.
Alltså vi Ja, för att det kändes ju som en sekt mer. Alltså det kändes ju nästan, det alltså, var ju som sister så wives sekt liksom.
Så mycket.
Ja.
Och
han är liksom en person som typ tvingade en kvinna att operera sina bröst.
Exakt.
Men ändå tycker vi att Carol Baskin är den absolut värsta.
Nej, det är helt sjukt.
Alltså jag säger inte att man inte ska tycka illa om henne. Och TBH, det finns ju hela den här aspekten av att hon kanske har mördat sin man. Ja. Och så vidare. Jag säger bara att jag tycker att vi kan hata fler i persongalleriet Tiger King.
Verkligen.
Mer hat. Mer hat.
Nej, men det är... jag orkar inte se till sånt målat ägg.
Nej, nej, bra.
Känner jag. Bra. Som har Joe Exotic skägg.
Men och grejen är typ att jag tror att vi kommer komma ur det nu i och med att påsken är över.
Kanske, men jag vet inte. Alltså, jag skulle inte vara helt säker.
Det hänger kvar till Valborg åtminstone.
Typ. Alltså, en sak som känns också sorglig alltså, med corona tycker jag. Mm. Alltså, utöver allt som är helt obvious. Liksom, att folk är sjuka och folk dör. Och det är kaos för vårdpersonal. Alla de där obvious grejerna som jag liksom inte ens orkar tänka på för att jag blir ledsen. Är att vi förlorar alla våra de här härliga röda dagarna när man skulle sluppit gå till jobbet.
Japp, och sen och är det bara ledig. Exakt samma sak som om man... Ja, jag vet.
Det låter kanske ledsen. Det kanske låter lite konstigt att sörja det. Men jävlar vad jag sörjer det.
Fast jag tror att jättemånga sörjer det. Det är klart att man tycker att det är supermycket sorgligare allt det andra. Men man kan ju ändå parallellt med det tycka att det är tråkigt att påsken blev vad den blev.
Jag känner bara våren är så himla härlig på det sättet.
Och det, ja, nej, men du älskar ju våren.
Mm.
Det är ju därför du brukar sjunga så glatt om våren.
Jag såg att någon hade skrivit och jag bara, gud vad det är år. Men det var ju...
Det är varje år. Vårens första dag.
Och jag vinner med.
Vet du vad, nu känns det bättre igen.
Nu är vi inte snart där. Och en annan väldigt grej var att vi har varit inne och målat hela den här påskhelgen. Mm. Det är det enda vi har gjort. Och det har varit så fint väder. Vi har typ varit ute så här en halvtimme varje dag. För att man bara så här, ja, men det är säkert fint väder imorgon också. Idag när vi skulle gå en promenad. Vi hade liksom bestämt att vi skulle göra det idag. Regn.
Mm. Vårens sista dag.
Mm. Det är väl inte bättre än så.
innan vi börjar så ska vi bara säga en sak, eller hur? För förra veckan hintade vi ju om att merch släpp var på gång.
Det är bara 5 dagar kvar.
Är det det?
Typ.
Alltså du är fortsatt så snabb på matte.
Ja, på måndag. På måndag den 20 april.
Måndag den 20 april släpper vi. Vi kommer förstås länka i Facebookgruppen så fort det är publicerat och klart.
Det kommer vi.
Och som sagt, som vi sa förra veckan, att om det är någonting som man tänker så här, fan det här hade varit roligt att ha på mod mot mod merch situation, en tröja eller något. Till exempel så började en diskussion om folk ville ha Something Stinks About This Gary på en
det var kul.
En babys, vad heter det? Du som kan saker om babys.
En body.
En body, exakt. Det ni måste förstå då är också att så här, de av er som är bra på typ göra loggor eller typ rita och sådär, ni får jättegärna hjälpa oss med det, för vi kan inte sånt.
Nej, precis.
Så om ni har gjort något sånt, så hör av er till oss så på Instagram antar jag, eller? Ja. Eller till mailen.
Till mig? Vet du, det hade jag på min to-do-lista idag.
Kolla vår mail. Bra. Så, men då kan man, om vi ändå har det, då kan man gå in och kolla. Maila mordmotmord@gmail.com.
Mm. Jag går in nu och kollar, det kanske någon som redan har gjort det.
Men gud, alltså det går så snabbt den här kommunikationen. men nu kör vi, eller?
Okej.
Okej.
Alltså jag andas så tungt och mycket numera, men...
Jag tycker det, jag har inte tänkt på det. Okay, men jag tycker att du också bara ska...
Embracer.
Inte be om ursäkt. Det var inte, det gjorde du inte heller.
Jag kanske ska be om ursäkt till Oliver som klipper våra två separata ljudspår nu. Eller hur man nu gör det. När man bara hör en konstant tung andning. Okej. Okay.
Ja, ja.
Veckans fall är ett tips från en lyssnare.
Mm.
Och det är ett sorgligt, hemskt tips som känns lite för nära på ett vis. Eller man ska säga. Men jag kunde inte riktigt låta bli ändå.
Jag förstår.
Jag kör. Är du med? Och ja, det här, ja. Den här tipsaren har tipsat om ett annat fall tidigare. Så att, jag tackar för det. Vi har tagit båda dina tips.
Oj, det är en väldigt, väldigt stark tipsare.
Det är det, ja. Jag ska säga.
Gud, härligt.
Tack till dig. Okej, på julafton 2002 ringer en man vid namn Ron Gransky till polisen för att anmäla sin 8 månaders gravida styrdotter försvunnen.
Okej.
Jag vill bara säga att jag är ju inte i månad 8 än.
Nej, så det är inte du då?
Det är inte jag. Han berättar att, det, att hans 27 år gamla styvdotter eller dotter Lacey Peterson har gått ut med sin hund men att hon inte har kommit tillbaka. Däremot har hunden kommit tillbaka med sitt koppel på. Så det är det som har hänt.
Inte bra.
Nej. Nu ska jag berätta lite liksom bakgrund om personerna som den här historien kommer att handla om. Lacey Rocha, som hon hette när hon föddes, föddes den 4 maj 1975 på typ en mjölkgård i Escalon i Kalifornien. Och lite gullig men också lite konstig typ info om hur hon fick sitt namn var för att hennes, hon döptes alltså efter en tjej som hennes mamma hade träffat i high school som hon tyckte var söt.
Gulligt ju.
Men också lite konstigt.
Ja, det är speciellt, men det var ändå gulligt på något sätt.
Jag tycker det.
Men jag tyckte hon var söt, så nu vill jag ha hennes namn på min.
Exakt. Ja. Men jag kan typ försöka tänka det, för att man tänker, alla som har varit så här härliga och poppis typ, är med lite så här. Det är ju någonting med de namnen då.
Japp.
På samma sätt som att det finns namn som man hatar för att man typ inte gillar en person.
Exakt, verkligen. Ge mig ett exempel.
Karin. Ett exempel. Ja, förutom Karin så... Nej, jag tänker inte säga något. Men okay, jag har ett namn som jag känner väldigt starkt för. Som egentligen är ett ganska fint namn. Men som jag inte klarar av.
Ja, vi tar det sen. Mm. Eller säg det nu och så bipar Oliver. Nej, ska jag bara...
och den här personen... Jag har inte känt en person som heter så här sen... Ja, skitsa.
Nu kör vi.
Lacys mamma och pappa, de skilde sig när hon var typ bara 4 år gammal. Och mamman flyttade till Modesto, där hon så småningom gifte om sig med den här Ron Gransky då.
Mm.
Men Lacey och Brent fortsatte att typ så här, åka hem till sin pappa på gården typ på helgerna och så här, för att typ de gillade att så här, hjälpa till med djur, alltså vet, de fixade det där. Så att det verkar bara varit så här, all good in the neighborhood för alla i familjen Rocha.
Ja,
så att efter att Lacey har gått ut high school där hon liksom var typ så här cheerleader och du vet, hon var så här, hon är jättesöt tjej typ så. Vanlig tjej. Så började hon på college där hon pluggade någonting som heter hortikultur som jag aldrig hade hört förut, men det är alltså läran om trädgårdsodling.
Ja, så det är att man är trädgårdsmästare typ.
Ja, typ. Ja. Hade du hört det?
Jag har en person som jag liksom är kanske kompis med så på Facebook som har pluggat det. Det verkar vara mycket att man hänger i selar i olika träd.
Och det är inte att den personen är så vad heter det då? sån som beskär träd.
Men hänger inte det ihop tror du?
Jo, men det är också en term för det.
Okej.
Att man är...
Jag kan ha lurat mig själv att jag visste varför. Nej,
du vet det. Jag ska inte ta ifrån dig det här. Jag vill bara veta vad det heter.
Den här personen kanske hade... Han,
arborist!
Vad sa du?
Arborist.
Det är verkligen det han är. Ja, skitsamma.
Men du visste typ vad det var, hortikultur var ändå. Ja. Jag har aldrig hört det.
Alltså nu när jag, kan du säga det igen?
Arborist.
Nej, det andra.
Hortikultur.
Nej, aldrig hört.
Jag är verkligen imponerad om du liksom visste.
Jag har ju inte hört.
Okej då. Oh, Gud, ja. jag tänker att du vet vad det är. Jag tänker att du har pluggat det.
Ja, du vet ju vilka gröna fingrar jag har.
verkligen. Ja, nej. Jag orkar inte ens ta upp det, för jag blir bara ledsen när jag tänker på att jag gav er en stickling och en jättefin kruka.
Som Marcus trillade omkull på.
Nåväl. Jag är inte arg för det. Längre. Jag skojar. Nej men okej, okay. Så att under tiden hon pluggade, närmare bestämt 1994, så träffar hon en kille. Hon börjar besöka sin kompis som jobbar på en restaurang som heter Pacific Cafe. Och för att hon tycker att en av den här kompisarnas kollegor är lite så här, lite intressant. Och Lacey, som var väldigt nära med sin mamma, sa typ efter att hon hade träffat den här killen första gången att hon bara, jag har träffat den personen som jag lyfter mig med.
Oj.
Så hon är så här helt upptagen av den här killen. Och hon är också den som gör sitt ursprungsmovet. Så hon lämnar sitt nummer till den här Scott Peterson. Och Scott nappar,
yeah,
på det här the offer of Lacey.
The offer of love.
Exakt. Mm. Och han ringer upp henne och så börjar de dejta. Scott Peterson föddes då den 24 oktober 1972. Han är typ 3 år äldre alltså än Lacey.
Mm.
Han har 6 äldre syskon, men han var den enda, det enda barnet som hans mamma och hans pappa hade gemensamt. Så han var liksom, ja, det var väl 2 mergade familjer helt enkelt. Scott spelade jättemycket golf.
Mm.
Och var sjukt duktig på det under tiden som han växte upp. Han var en av de bästa juniorerna i San Diego och han hade så här, liksom tydliga drömmar om att bli golfproffs när han blev stor. Och en lite bara fun fact är att det hade jag också när jag var liten, trots att jag aldrig har spelat golf. Men jag tyckte att det var typ superrimligt. Alltså att jag hade typ Tiger Woods som förebild.
Men det här förvånar inte mig alls. Det låter exakt som någonting som du skulle fått för dig när du var liten.
Det är så jävla sjukt. Jag har typ tagit golflektioner en gång.
Ja, men jag tänker typ att du hade en bild av att det var vad det var liksom. Och ja, att du tänkte så här, men det här kommer jag säkert vara bra på om jag bara kör loss.
Det är så konstigt.
Alltså vet du att jag tänker ganska ofta på att när du typ så catfishade äckliga gubbar på Aftonbladet-chatten så var du alltid en tjej som spelade tennis. Det tänker jag verkligen ofta på.
Ja, det är faktiskt väldigt konstigt.
Det är så roligt. Du tyckte att det var så jävla sexigt.
Det är så konstigt. Det är, oh,
det är för roligt.
Sexigt.
Det gör vi så jävla glad. Ah, det var sex på.
Så var det inte golf så var det tennis då.
Ja, yeah, exakt.
Och han kom in på ett college som jag inte har namnet på, som där han liksom han fick sin plats tack vare då att han hade delvis ett golfstipendium. Som
just det.
Så. Men han fick byta skola efter något år för att han hade misskött sig. Men han hade också fått någon av sina teammedlemmar att missköta sig också.
Ah, bad typ, influence.
Ja, så att han, till slut så hamnade han på samma skola som Lacey, som var liksom ett college med inriktning på typ lite så här, med jordbruk, alltså typ den här typen av ämnen som hon läste då, hortikultur. Men han verkar ha läst typ så här, alltså business fast liksom inriktat på typ jordbruk.
Just det, ja.
Men det verkar inte som att de typ har känt varandra på skolan, utan det är genom den här restaurangen där han jobbade då som de träffar varandra. Yep. Så de dejtar och sen så gifter de sig och efter så flyttar de ihop. Så typ, det här går på kanske 2 år eller något sånt där. Och ju mer seriösa som de blir i sin relation, desto mindre fokuserar han på att bli golfproffs och desto mer fokuserar han istället på att så här, okej, jag får väl typ läsa business här, ordentligt eller typ satsa på det och se till att jag typ blir en bra framgångsrik affärsman som typ tjänar pengar.
Okej.
Så. Så att efter att de båda två tagit sin examen så jag tycker det är så flummigt och lite härligt, men de öppnar i alla fall en sportbar som de döper till The Shack.
Kul, så härligt.
Mm. Och de öppnar den och det går typ inte så bra först, men sen så tar det lite mer fart. Men år 2000 då säljer de den här baren.
Mm-hmm.
Och då har de alltså varit ihop i 6 år och de har typ varit gifta kanske i 2 eller något sånt där. Och då flyttar de här till Modesto som är ju Lacys hemstad.
Just
där hennes familj bor också. Och när de har planerat liksom att starta familj när de flyttar hem typ, och de köper en 3-bedroom, 2-bathroom bungalow på Covina Avenue i Modesto, som är, det var liksom låg in och så här bra område i den här staden. Och efter att de hade flyttat hem så var hennes fokus mest på att vara så här den perfekta hemmafrun. Så hon började också jobba som lärarvikarie, men det var typ Scott som drog in pengar och han tog ett jobb på ett spanskt gödselföretag som ville slå sig in på den amerikanska marknaden.
Mm.
Och det var tydligen så här väldigt lukrativt och bra företag, för att han tjänade alltså bra med pengar. Jag läste någonstans att han tjänade $50,000 i månaden på det.
What?
Mm.
Det är helt sjukt.
Så stört.
Det vill jag också göra. Fan, man borde satsat på gödsel.
Alltså jag tror typ att, tror typ att så här, hittar man någonting sånt lite konstigt så kan man nog göra bra med pengar på det.
Men gödsel är ju också all jävla jordbruk.
Exakt. Det behövs överallt.
Det behövs överallt. Exakt. Bra.
Så att han är den som han brings home the bacon every day. Och hon typ, ja men hon liksom, hon vill vara hemmafru, typ så, fixa hemma. Och 2 år efter att de har flyttat hem, i typ mars-april 2002, så får de den glada nyheten att de två ska bli föräldrar. De får reda på då att de väntar en liten pojke som ska komma den 16 februari 2003 och de planerar att döpa honom till Connor.
Mm.
Men så försvinner då Lacey på julafton 2002. Och polisen undrar såklart vad som har hänt med den här höggravida kvinnan. För det finns ingenting som tyder på att hon har försvunnit självmant.
Så läskigt att hunden kommer tillbaka så.
Jätte.
Det är så läskigt. Filmiskt och obehagligt typ.
Jätteläskigt.
Yeah.
Så att polisen börjar höra sig för vad som har hänt och det verkar då som att Scott är den sista som har träffat henne innan hon försvinner. För på morgonen den 24 så åker han iväg för att fiska, säger han då. Och han har då sagt hej då till sin fru på morgonen efter att de tillsammans har typ så här, ätit frukost och de har kollat på Martha Stewart's cooking show och du vet, de har haft en så här vanlig morgon.
Så mysigt.
Och han berättar att hon har planerat, de skulle ha middag på juldagen då hemma hos sig. Så hon typ skulle så här duka, hon skulle baka någonting, hon skulle typ ta en promenad med hunden. Hon ska ha liksom en sån fixar morgon.
Ja. Yep.
Men sen så, och han åker då iväg. Och sen så då, så försvinner hon. Och det som händer är då att grannen hittar deras golden retriever typ i kvarteret.
Mm.
Och den har då sitt koppel på sig fortfarande. Men Lacey är, eller utan Lacey så. Så när grannen typ släpper in deras hund i trädgården. För hon bara, ja men det har väl, den har väl typ slitit sig och så här. Lacey kanske är ute och letar eller någonting sånt. Och på eftermiddagen då när Scott kommer hem från sin fisketur så ser han att hunden är i trädgården och det är lite så här konstigt för att varför har den kopplet på sig. Men han typ tänker inte så mycket på det utan han typ går in, han ser också att Lacys bil står på uppfarten. Så han går in och typ gör som han brukar göra eftersom han typ jobbar med kemikalier så typ tar han en dusch det första han gör. Han har varit ute och fiskat, du vet, han är så van att typ så här duscha när han kommer hem. Så han typ slänger in en tvätt och så här, du vet. Det är liksom inget konstigt. Men så hör han på deras telefonsvarare att dels så är det ett röstmeddelande som han har spelat in, som är olyssnat, som han har spelat in när han åker från den fiskeplatsen där han var, när han säger typ så här, hej nu är jag på väg hem. Det har hon inte lyssnat på, så liksom hon har inte varit hemma då.
Nej.
Klockan är typ 5 när han lyssnar på det här och han har talat in det här meddelandet 2:15. Och sen, och han har typ hela tiden bara tänkt så här, hon kanske är hos sin mamma, du vet, de är nära, de kanske fixar inför julen, whatever det kan vara. Så här. Så först hör han då det här meddelandet som är från honom själv, och sen så hör han ett meddelande från Ron, alltså Lacys styrpappa. Mm. Där han säger typ så här: hej, kan du köpa glass till imorgon? Eller du vet, någonting. Någonting som han har glömt att fixa typ. Så han bara, okej, men det är ju konstigt. Om hon inte då är med, eller om hon är med sin mamma,
så borde han inte ringa.
Så borde han inte ha ringt hem till oss. Så då blir han lite så här, okej, men var är hon någonstans då? Så då ringer han till Lacys mamma och frågar så här, bara, vet du var hon är? Jag vet inte var hon är någonstans. Hon är liksom, hon är, she's missing. Så. Mm. Och då ringer Ron då, Gransky, till polisen. Och det är det första anmälningen som polisen får in liksom från henne, eller kring hennes försvinnande. Så polisen kommer hem till Scott och Lacey då för att gå igenom typ så här, se om de kan se något tecken på så här, vad kan hon ha tagit vägen eller du vet så, och prata med Scott såklart så här, vad kan ha hänt typ. Yep. Så de hittar hennes nycklar och hennes plånbok som ligger i hennes handväska i hemmet fortfarande, så de bara okej, hon har ju inte dragit någonstans liksom.
Så konstigt.
Det är så konstigt. Och hon har också dukat så här bordet för den här julmiddagen som hon ska ha med, de ska ha med familjen innan hon har försvunnit. Det är så jättefint och du vet, hon har bakat och det är verkligen så här, det finns som sagt ingenting som tyder på att den här kvinnan som ska föda typ any day har lämnat sin man liksom och dragit. De bara, nej, men det är ju någon, det är foul play liksom.
Yep.
Så att de förhör Scott som är ju då den första sista som har träffat henne innan hon försvann, och han är typ helt lugn liksom, så här. Han känner sig inte orolig än, men eller han tycker liksom att det är konstigt att hon är borta, men det är inte så att han är helt hysterisk, utan han bara, det måste finnas liksom ett svar på vad hon är. Och det som de tycker är konstigt, polisen, är att Scott säger till dem att han har varit och fiskat typ 15 mil hemifrån, men han till Lacys familj så säger han att han har varit och spelat golf för att han har typ erbjudit sig att han ska kunna hämta upp någonting som är i närheten av golfbanan där han ska spela så här.
Mm.
Så de bara okej, men va, weird typ, och han bara, men jag skulle ha spelat golf men sen så bestämde jag mig för att åka och fiska typ så här.
Okej.
Men så de tycker att det är lite så här märkligt. Och efter då att de, liksom, hon har anmälts försvunnen, de har pratat med Scott, de säger så här, men det är ingenting som tyder på att hon har dragit själv, så inleds då ett omfattande så här, eftersökande efter henne.
Yep.
De letar med helikoptrar, det är liksom hundpatruller, det är poliser till häst, det är så här, människor i båt, you name it. Det är både poliser och brandmän och jättemånga frivilliga och familjen, alla är ute och letar liksom. Och bara under de två första dagarna så var det 900 personer som var involverade i liksom letandet efter henne. De utlyser också utlovar en belöning till den som kan komma med information som ska leda till att hon kommer hem oskadd liksom. Och först var den på $25,000 och sen är den på $250,000 och till slut är den på $500,000.
Oj jävlar!
Mm. Men ingenting hjälper liksom. De hittar inte henne. Och det dröjer nästan 4 hela månader innan man skulle hitta Lacey. Och där som jag ska berätta nu är så hemskt och så obehagligt. Så jag vet typ inte riktigt varför jag valt det här fallet. Men nu har jag gjort det. Så att nu, jag ska inte leave you hanging.
Nej. Okej. Okay. Jag stålsätter mig.
För det här är hemskt. För den 13 april 2003 då, så är ett par ute och går med sin hund i något som heter Richmond's Point vid Isabel Regional's Shoreline i San Francisco Bay, som ligger typ 15 mil från där, från Modesto.
Mm.
När de stöter på ett dött pojkfoster.
Åh!
Och pojken har fortfarande kvar sin navelsträng. Och den har inte blivit klippt eller någonting sånt som den blir på sjukhus, utan den har liksom slitits av typ. Dagen efter så hittar några andra som är ute och går Lacys kropp ungefär 1,5 mil från var de har hittat pojken.
Oj jävlar!
Mm. Nej, vad sa jag? 1,5 mil så är det.
Ja.
Jag menade 1,5 kilometer.
Ah, okay, ah.
Och det är uppenbart, jag tänker inte gå in på vad som har hänt med någon annan, men det är uppenbart att Lacey har blivit mördad. Eller att den här kvinnan som de hittar har blivit mördad. Och så man ser inte att det är hon. Liksom. Men genom DNA så kan man då fastställa att det är hon och att barnet som hittades då är hennes. Obducenten som undersöker kropparna kan se att så här, bebisen har plockats ur Lacys mage, men man vet inte om barnet var dött eller levande när det hände, men troligtvis så var bebisen död som en följd av att hon hade dött liksom.
Okej.
Och det är så jävla läskigt, och jag tänker inte säga någonting mer om det, för det, jag blir så illa till mods av det.
Åh, fy fan, ja, nej, bra.
Så polisen misstänker typ direkt att så här, det är skott som har gjort det här.
Ja, det har spänded it.
Exakt. Men de är typ inte direkt så supertydliga med det offentligt, för att Lacys familj är helt säkra på att Scott är oskyldig. Att han inte har någonting med det här att göra. Men det är dels det här då att han berättat olika saker, och du vet att han inte då har reagerat som man tycker att han ska, du vet, allt det där vanliga som gör då att man bara så här, och som du sa, the husband did it, ofta så är det ju mannen som har gjort det.
Det är ju det väldigt, väldigt ofta.
Mm.
Ja.
Så de liksom börjar rikta in sig på att så här, vi vill, det är nog skott typ. Det ska också visa sig, och det här gjorde det då innan man hittade Lacey och bebisens kroppar, men det ska visa sig också att Scott har haft lite olika tjejer vid sidan om sitt äktenskap.
Yeah.
För den 17 januari så kom en kvinna vid namn Amber Frey, som var ensamstående mamma, till polisen och berättade att hon dejtade Scott, som hon trodde hade varit en helt vanlig singelkille. De har typ dejtat i 4 månader.
Oh,
så att han har utgett sig för att vara en helt vanlig singelkille. Så hon har ju typ blivit helt förkrossad när hon helt plötsligt så här inser att så här, nej, men den här killen som jag är kär i är egentligen gift, och det är hans gravida fru som har försvunnit. Liksom.
Mm. Mm.
Så hon kommer då till polisen för att berätta så här, att han dejtar mig typ, också. Samtidigt som han är gift. Och han, de tycker typ att han har varit så här, när hon berättar om vad som har hänt i deras relation, så är han så här, okay, det här, allting är lite weird typ. Så här, han har tydligen berättat för henne i december, början på december, innan Lacey ens har försvunnit, att han har sagt så här, men min fru har gått bort och det här blir min första jul ensam. Han typ ringer till henne på nyårsafton då de har någon så här vaka för att hitta Lacey, så ringer han till den här Amber för att berätta typ att han är i New York, nej inte New York, han är i Europa typ i Paris för att fira nyår med sina vänner, alltså vet, han berättar så saker, han har betett sig weird liksom.
Okej.
Så Amber går med på att låta så här alla telefonsamtal mellan henne och Scott spelas in.
Yep.
I hopp om att han ska typ kanske säga någonting som kan tyda på att han är delaktig i mordet på Lacey och deras barn. Men det gör han inte, utan liksom han typ så här fortsätter typ som att de dejtar när de pratar i telefon. Det ska också
vara sjukt.
Alltså det är så jävla hemskt. Amber visar sig heller inte vara den första affären som Scott har haft liksom under sin relation med Lacey, utan han har haft andra kvinnor vid sidan om.
Typ. Mm.
Och efter att Lacys familj får reda på det här så blir de så här, då känner de inte liksom samma lojalitet.
Nej.
Med Scott längre. Nej, så att de börjar liksom backa lite undan från honom. Så det här har liksom börjat hända innan de ens har hittat kroppen.
Yep.
Så polisen har liksom misstänkt honom från att hon har försvunnit tills att hon hittas. Så att den 13 april hittas alltså då hennes kropp och lilla bebisens kropp. Och polisen blir typ mer och mer sugna på att så här, vi måste gripa Scott, för de är också rädda för att han ska fly till Mexiko typ.
Oj.
När hon väl har hittats så är de så här, okej, vi måste typ göra någonting för att det är ganska hög flight risk på honom.
Mm.
Så efter att de har hittat kropparna så undersöker de Scott och Lacys hem igen. De genomsöker hans bil och de genomsöker hans båt och typ hans verktyg, och de genomsöker liksom massa grejer för att hitta på liksom något tecken, du vet, någonting så här. Kan han ha gjort någonting Eller kan vi hitta någonting som tyder på, du vet.
Yep.
Men de hittar ingenting. Eller de hittar lite hår som tillhör Lacey på typ hans båt. Vilket ju inte är så konstigt, för de är ju gifta liksom.
Ja, exakt.
De genomsöker också det vattenområdet där hon och bebisen har hittats på jakt efter typ såna här betongklumpar. För att de tror att, så här, att han har typ sänkt henne med det. Men de hittar ingenting. Alltså de hittar ingenting. Till slut i alla fall, den 18 april 2003, 5 dagar efter att de har hittat kropparna, så griper polisen Scott. Och han grips i närheten av en golfbana där han säger att han ska... Liksom, alla han ska ha träffat sin bror och sin pappa för att spela golf där.
Mm.
Han har då färgat håret blont eller rött. Det har hört olika i olika källor.
Strawberry blond.
Det kanske det är. Och han har typ odlat skägg eller mustaschen och sånt där.
Han försöker förändra sitt utseende.
Exakt.
Yeah.
I bilen så har han allt från typ så här campingutrustning, olika skor, ganska mycket kontanter och 4 olika mobiltelefoner. Han har också sin brors legitimation. Så han var typ så här, nej men alltså jag har fått leva i min bil för att det har varit sån jävla mediecirkus sen hon försvann. Typ den här legitimationen som tillhör min bror har jag på mig för att jag ska spela under hans namn på golfbanan, för jag är inte med. Alltså, vet, han har en massa så här weird.
Ja, yeah.
Och så polisen är bara så här, ja men vi är typ ännu mer säkra på att du planerar att fly nu när du har sett vad typ allting du har i bilen sådär.
Ja.
Så att de griper honom och sätter honom i häktet, och 3 dagar efter att han grips så åtalas han för överlagt mord på Lacey och mordet på deras ofödde son. Och Scott säger såklart att han är oskyldig.
Ja.
De fick flytta hans rättegång till en annan stad än Modesto för att det var så mycket uppståndelse kring mordet, och man kunde typ inte hitta så här någon, du vet, jurymedlemmar som inte var liksom biased och du vet sådär.
Mm.
Men rättegången inleds till slut 1 juni 2004. Åtalet säger att motivet till mordet hade varit då att Scott ville vara singel igen, och att det gick sämre och sämre för honom rent ekonomiskt, att han hade börjat hamna i en skuldfälla och att han egentligen inte ville ha barn. Så att mordet liksom var för att han skulle bli fri från typ allting.
Det känns så jävla grovt bara att mörda sin gravida fru, alltså i 8:e månaden, förstår du? Liksom, det är ju så här...
Och typ också göra så med bebisen.
Ja!
Okay. Han fortsätter ju säga att han är oskyldig, och Scotts försvar säger att han är då oskyldig, det är liksom spåret de går på, och de säger så här, men det är någon som har kidnappat Lacey för att de vill komma åt barnet som hon bar på, men att någonting måste ha gått snett liksom längs vägen. Det är det som de tycker är liksom den mest rimliga teorin. Försvaret pekar också på, eller vad sa du?
De kan ju inte ha några bevis. Eller de har typ inga bevis. Alltså på att han är...
Försvaret är bara så här, det finns inga bevis.
Nej.
Det finns inte ett endaste bevis på att han har gjort någonting.
Det är typ så här, det känns liksom mer som så här, okej, ja men att han hade typ andra relationer. Men det är ju bara ett bevis på att han är en dålig man.
Exakt, och det är exakt så säger försvaret.
Men gud, vad jag har försvaret.
Jag tror det. Och, nej men precis, exakt så säger försvaret. Okay, det som det bevisar att han hade affärer var att han var en sopig, äkta man.
Ja, ja, ja.
Men det bevisar inte att han mördade henne.
Nej,
vilket du inte gör. Det har han ju rätt i.
Nej, okay.
Och du vet, alla olika kallar olika vittnen, typ för åtalet för kalla något vittne som är expert på du vet, tidvatten. Och du vet, så här, men ingenting egentligen är så här, det är ingenting som är superstarkt, för det finns inga bevis, utan det är bara så här teorier mot teorier. Ja, helt sjukt. Så i alla fall, den 12 november 2004, nästan 2 år efter att hon har mördats, så döms i alla fall Scott för överlagt mord på Lacey och mord på deras ofödde son. Han döms till döden genom dödlig injektion, och han döms för också att betala $10,000 för kostnaderna för Lacys begravning. Det här är då trots att det inte finns några bevis.
Han döms till döden.
Mm. Och det är tydligen hans sätt att bete sig och tala kring Lacys död. och hur han har betett sig när hon har försvunnit, som verkade få både jury och domare att bestämma sig för att han var skyldig.
Folk tycker att han är ett as helt enkelt.
Exakt. Och att det blir dödsstraff och inte livstid, säger juryn då, är för att han har svikit typ sin viktigaste uppgift i att vara så här pappa och make.
Nej, alltså jag menar allvarligt talat, om man nu har mördat sin fru när hon är gravid i 8:e månaden, så är man ju a special kind of fucked up liksom.
Så mycket. Men man vet ju inte. Eller liksom...
Jävla vad sjukt. Okej, okay, ja.
Så han döms då till döden, och de har försökt överklaga domen liksom jättemånga gånger, eller men typ 5-6 gånger, och du vet, försökt så här, de har lämnat en jätteomfattande, du vet, så här, protokoll, och de försöker göra liksom jättestora grejer. Men han sitter än idag på death row på San Quentin State Prison.
Men
och jag, alltså så här, för när jag började läsa om det, och jag har typ sett en halv dokumentär, jag har inte sett hela, så jag bara så här, fan vilket jävla as, han har mördat henne, bla bla bla. Mm. Sen lyssnade jag på Crime Junkie i morse om det här fallet. Och då är det bara så här, att, för att de är ju två tjejer också, och då den ena berättar om det här, och så säger den andra tjejen bara så här, gud att du valde det här fallet, för det var så himla känt, och bara så här, alla är bara så här, han är skyldig, och hon bara, men jag vet inte om han är det.
Nej.
För att det finns inga bevis.
Det låter ju framförallt inte som att det kanske är liksom proven guilty without... Alltså...
Det är ju absolut reasonable doubt.
Ja!
Ja, men det är så sjukt.
Men också, så det var typ, jag tycker också det är jävla synd om hennes familj. Typ,
ja,
att
nej,
det är så här,
och inga svar.
Inga svar. Om det liksom är så att de har liksom träffat den här, alltså träffat deras dotters mördare, för det jag inte fattar är typ så här, det polisen säger, det undersökningen visar, är alltså att mördaren har tagit ut det här barnet.
Ja.
Förlåt, men jag, åh, gud, delvis är det så hemskt. jävla hemskt.
Ja.
Men också vad, för det, nej, går det, ju alltså, typ heller inte riktigt ihop liksom.
Nej. Är det sjukt frustrerande? För jag liksom vet det typ inte.
Vad tror du då?
Nej, men jag vet inte vad jag tror. För att, alltså, som sagt, först var jag bara så här, det är klart att han är skyldig. Jävla as. Och sen så bara, ja men jag vet inte. Tänk om han inte är det då? Tänk om det är någon galning som har... För just för att det är så himla grovt. Alltså så här, okej, inte okej. Absolut inte okej. Men alltså, kanske att man säger, ja, han har mördat henne liksom.
Mm. Det vet vi ju händer liksom.
Ja. För jag gjorde ju ett fall för typ 2 veckor sedan där det var en som mördade sin gravida hustru. Det vet vi absolut inte.
Just det.
Jag kanske måste byta ämne lite.
Nej, eller, men
byta spår.
Jag förstår. Men man har ju ett behov av att...
Nej, det är process. Alltså,
det är process, eller exakt.
Det är förberedande för att Oskar inte ska kunna mörda mig.
Ja, nej men gud, ja, du måste ju plugga nu. Ah. Jag skulle aldrig göra det.
Ja, det är så jag vet faktiskt inte vad jag tror, för det, jag tycker att det är så,
för det är
lite så out of character, för att jag tror typ så som jag tänker mig att han är som person också.
Ja, jag fattar typ inte anledningen till att han skulle göra så. Nej. På det sättet liksom. Det känns så jävla märkligt.
Ja.
Åh, fy fan, och det är så jävla hemskt. Och det, ja, jag tycker det är så synd om henne och hennes barn och hennes familj.
Jag vet. Usch, det är så hemskt. Ja, väldigt sorgligt. Det var mordet på Lacey Peterson.
Lacey. Vill du, har du några andra källor som du vill berätta?
Det har jag. Tack för att du frågade. Det höll jag på att missa. Det var då Crime Junkies avsnitt av det här.
Ja.
Yeah. En Dateline-dokumentär. Truth and Lies, The Murder of Lacey Peterson.
Fina Dateline.
Wikipedia. Om både skott och om mordet på Lacey Peterson, och sen lite diverse artiklar på typ ABC News och sådant.
Nice. Det där var ju alldeles fruktansvärt.
Ja,
kan man säga.
Jag ber om ursäkt.
Men också, ja.
Vad gör man? Alltså,
vad gör man inte? Fy fan. Okej.
Okay.
Ja. Okay.
Tack.
Tack. Strax efter 4:30 på morgonen den 24 maj 1987 kommer en man in på en polisstation i Scarborough, östra Toronto, förstås, förstås känt som, eller från The Scarborough Rapist.
Ah, ja, ja.
Verkar hända lite skit där, kan man säga.
Mm.
Så även i detta fallet. Den här mannen är liksom förvirrad, han är skakar typ, och han är täckt av blod.
Jaså.
Och han har också liksom avskuren, alltså du vet, som lederna i händerna, som liksom gör böjlighet möjligt.
Vad menar du?
Typ som gör böjlighet möjligt.
Men det, ja. Bara, jag fattar inte, är de av eller vadå?
De är av.
Men fy fan.
Jag vet, panik. Eller de är liksom blottade, vissa är liksom, och vissa av dem är till och med avskurna typ. Jag vet, fruktansvärt. Men trots då att han uppenbarligen är superskadad, så verkar den här mannen inte känna någon smärta.
Okej.
Och till en av poliserna på den här stationen så börjar han prata och är liksom så här ganska fragmentarisk i vad han säger. Det han säger är så här.
Okej.
Okay. I just killed someone with my bare hands. Oh my god, I just killed someone. I've just killed two people. My god, I've just killed two people with my hands. My god, I've just killed two people. My hands, I just killed two people. I killed them. I just killed two people. I've just killed my mother and father-in-law. I stabbed them and beat them to death. It's all my fault.
Okej.
Okay. Mannen som har gått in och sagt det här, han heter Kenneth Parks, eller Ken Parks. Mm-hmm. Jag tror att jag skrivit Kenneth, men nu, båda kommer säkerligen förekomma om jag känner mig själv.
Båda funkar också.
Båda funkar, exakt.
Ken, Kenny.
Ja, men jag tror att han kallas för Ken, men att han kanske hette Kenneth, hur som helst.
Ah.
Kenneth Parks föds i mitten av 60-talet och växer upp i Toronto. Initialt så bor han med sin mamma och sin pappa, men de skiljer sig när han är 5 år gammal. Och sen har han ingen kontakt med sin pappa alls förrän han är typ 18, tror jag.
Okay.
Men han har typ ingen supernära relation till sin mamma heller. Hon träffar en ny ganska kort efteråt och gifter om sig. Och så här, det verkar inte vara så att de verkar inte ha en superbra relation. Och han får också ganska tufft i skolan ganska tidigt. Han har liksom lite svårt med så här impulskontroll. Och i tidiga tonåren så grips han för någon liksom mindre stöld.
Mm-hmm.
Och när Kenneth är 16 år gammal så flyttar hans mamma och hennes man, jag vet inte om han hade fler syskon, men i alla fall de två, från Toronto och lämnar honom där. För, okay. Och då får han bo med sin mormor och morfar.
Mm-hmm.
Och men så att det är liksom, tänker jag väl, någon slags bild av att så här, det kanske typ inte var världens starkaste relation med sin mamma, men han verkar ha en relation till sin mormor och så där i alla fall.
Det är också bra.
Kenneth växer upp och blir en liksom stor man. Han är nästan 2 meter lång och han väger strax över 100 kilo.
Åh jävlar.
Ja. Han är snäll och omtänksam.
Mm-hmm.
Någon gång mot slutet av sina tonår så träffar Kenneth en tjej som heter Karen Woods. Och Karen är, jag tror att hon är några år yngre än honom.
Jag älskar sådana namn, för det känns alltid som att de är påhittade.
Karen Woods och Kenneth Parks. Så bra. De passar så bra ihop. Båda två kan jobba med, båda två kan, vad var det hon pluggade till?
Ja.
Åh nej. Det var inte arborister. Det är rätt
bra. Hortikultur.
Just det, båda två, inom båda efternamnen kunde man jobba med hortikultur.
Ja, det kan man, absolut.
Men Karen då, som sagt, hon är några år yngre än honom, tror jag, det har jag hittat på, men det känns som det.
Det är hon säkert, jag tror på dig.
Hon har rymt hemifrån.
Mm-hmm.
Det här är det jag baserar på, att hon är några år yngre, för att ja, tänka, det är något man gör när man är typ kanske mitten av tonåren.
Ja.
Hon bor i östra Toronto med sin mamma och sin pappa och sina två systrar.
Mm.
Men hon har liksom dragit från dem. Det känns bara som att det är ett vanligt sån urfuckning som barn gör, eller unga gör i den åldern.
Ja.
Men Kenneth är så här, han bara, vet du vad? Jag tycker att du borde åka hem till din familj. Och han övertalar henne att återvända till sin mamma och pappa. Och hennes mamma och pappa heter Barbara Ann och Dennis Woods. Och eftersom han gör det, får hem deras liksom runaway daughter, så blir han ju, alltså de börjar tycka väldigt mycket om honom och blir förstås jätteglada när Kenneth och Karen börjar dejta.
Jaså.
Och framförallt så blir Barbara Ann och Kenneth väldigt nära, och hon börjar kalla honom för a gentle giant. Vilket
okay.
verkligen har något.
Det har verkligen något, jag håller helt med.
Så Kenneth och Karen bosätter sig i Pickering, som är liksom också östra Toronto, tror jag. Lite drygt 2,5 mil från Karens föräldrar. Och Kenneth får jobb som på ett företag som heter Revere Electric. Jag tror att han är elektriker i grunden, men att han där jobbar mer som liksom lite mer så överman, typ lite så project chef. Manager typ. Ja, men liksom inte för hela grejen, utan mer i kanske olika projekt typ.
Jag
fattar. De gifte sig, och vid årsskiftet 86-87, typ i december tror jag att det är, 86, så får de sin första dotter.
Okay.
Så allt är liksom så här, det rullar på helt
det
enkelt.
Det låter ganska bra tycker jag.
Ja, men eller hur? Ja, det känns, det är stabilt. Han är typ, han fyller 23-87, så de är fortfarande väldigt unga liksom. Men
väldigt
att ändå,
unga.
De har saker och ting på det torra, tror
så
man.
Så det känns som att det är, ibland så undrar man så här, gud, jag är ju 30. Och de har redan kommit längre typ i liksom sina jo. Liv.
Jo, fast hold up.
Okej.
För att allting såg ju väldigt bra ut. Men som vi är medvetna om, och som så ofta vi får höra om i den här podden, så var verkligheten en annan.
Just det, det är en sån podd.
Just det, exakt. Det är inte bara att vi
det är inte en avundsjukepodd.
Ringer upp varandra och berättar om andras otroliga liv.
Och sen vann de på lotto.
Jag träffade en så trevlig familj utanför affären nyss.
Förlåt.
Sommaren 86 hade nämligen varit tuff för Ken.
Okej.
Och jag tror inte att varken hans då gravida fru eller typ deras respektive familjer visste om det här. Men Ken har börjat spela.
Uh-oh.
Han har framförallt börjat spela på hästar. Okay. Spending the money on them ponies.
Yeah. Det hade du också. Det hade också varit ditt spel of choice.
Alltså, det hade verkligen det. Jag hoppas att jag aldrig blir spelberoende. Men jag är glad
jag
om jag ser en häst
blir det
samtidigt.
Heller.
Vad hade varit din of choice?
Hazardspel.
Vet du vad? Det känns som om du hade blivit tillräckligt uttråkad. Jag tror inte du hade åkt på spel. Sen hade du blivit tillräckligt uttråkad i någon situation, så hade du lätt kunnat bli indragen i ett pyramidspel.
Jag tror faktiskt att du har helt rätt i det.
Ja.
Även pyramidförsäljning. Alltså, jag tänker liksom, det är ju det som är sånt.
Ja, det är ju det som är spelet.
Att, exakt. Att du bara, men jag tänker att, ja.
Det här är ett problem från början, att du ser det som även pyramidförsäljning. Jag tror att
min mamma var
ju
inne en sväng i hela den där aloe vera forever living
jävlar vad jag tror att
svängen
många
var när jag var liten. Jag hade en sån aloe vera dunk i mitt skåp i skolan som jag drack av.
Som du drack av?
Ja, det var, de hade tandkräm.
Ja, och lite så salvor som man har på muskler, men också dryck
typ,
då.
När man,
så.
Ja. Men aloe vera gel när man har bränt sig
är ju väldigt
det är
bra.
Ju skönt.
Ja, gud, ja. Nej, verkligen.
Så det är inte helt fel.
Nej, men.
Det är därför jag inte ser det som ett spel.
Nej. Jag måste hålla dig upptagen hela tiden från och med nu.
Nu när jag är permitterad och snart mammaledig.
Oh, jag vet.
För fan håller det riktigt nära.
Jävlar. Varför flyttade jag så långt ifrån dig?
Ja.
Okej, men Kenneth hade då i alla fall börjat spela på hästar. Och han har då utvecklat liksom ett spelberoende, och han förlorar allt mer pengar. Och börjar, du vet så, bränna igenom familjens sparpengar. Ta lån. Jag läste någonstans att han typ så belånade huset. Alltså du vet, det, liksom, det eskalerar. Och han gör ju det delvis för att täcka upp, men framförallt så han spelar ju bort de pengarna också liksom, för att han är beroende helt enkelt. Och det här gör ju också att han börjar må jättedåligt. Han börjar få jättestora sömnproblem. Alltså han sover inte. Han har väldigt mycket så här, ja, men ångestproblematik, du vet, tryck över bröstet. Jag tror att han blir diagnostiserad med som astmatiker. För att han liksom upplever sig ha så svårt att andas, men att det egentligen är, visade ångest, senare, ångest liksom. Det är också, man bara, vi måste bli, låta vuxna män bli bättre på att prata om sina känslor när de blir liksom diagnostiserade astmatiker, för att de inte kan liksom känna av att de har ångest. Det, men det är jättesynd om honom.
Ja.
Och du vet så här, han går upp nästan 40 kilo vikt, typ drar sig undan från alla sina kompisar. Han kommer liksom in i, du vet, en sån dyngsrytm där han liksom så här, man går och lägger sig hyfsad tid, för man lever ändå i en familj och så här. Men sen ligger han typ klarvaken och du vet, kollar på TV.
Ja, det värsta.
Ja, alltså, och det liksom, det blir bara mer, man kommer in i en sån jävla spiral liksom. Och så mår han sämre och sämre. Men grejen är att, och det här är lite märkligt, men när Karen och Kenneths dotter föds i december så blir det bättre. Det behöver inte vara märkligt på något sätt att han blir liksom klart. Men det som är intressant är att, alltså, han får bättre sömn efter att han har blivit småbarnsförälder. Det är ändå sjukt. Att han har ett spädbarn. Han bara, nu när jag har ett spädbarn hemma sover jag ju som ett spädbarn på natten. Exakt. Så det är lite speciellt. Men det börjar liksom i alla fall se lite bättre ut på pappret. Sådär. Men i mars 87 så kommer något upp till ytan som man nog får misstänka att han liksom bara gått och väntat på.
Okay.
Han får sparken från sitt jobb.
Okay.
För han har förskingrat pengar från dem. Över 30 000 dollar. Och han har liksom på något sätt fört över pengar från kontorna, du vet, till sitt eget konto helt enkelt.
Den är inte bra.
Nej, för den är också så här, den är man bara, de är på ditt konto nu, ja. Just det. Ja, då är det nog du som har tagit dem. Alltså det är så jävla liksom tydligt.
Fan vad dumt.
Och det har han då gjort förstås liksom, på grund av sitt spelmissbruk. Och inte nog då med att han får sparken, utan han blir förstås också polisanmäld. Och kommer ut mot borgen och liksom inväntar sin rättegång.
Ja, nu fick jag ångest.
Ja, jag vet, panik. Och det gör ju också att hans och Karens relation blir jättedålig liksom.
Det kan man ju också förstå.
Verkligen, alltså hon är ju superbesviken, jättearg. Du vet, de också har just fått sitt barn typ sen 3 månader tidigare. Och du vet, hon är så här, hon bara, jag vill inte sova i samma säng som dig innan du har börjat gå i liksom terapi för det här, typ ta tag innan du har börjat äta tartar för ditt spelmissbruk.
Ja, precis.
Han måste ta tag i sitt spelmissbruk. Hon är så här, innan dess så det är liksom, det är hennes ultimatum typ. Och han gör liksom något jobb här och där som typ elektriker, men han fortsätter att spela liksom. Även typ när de pengarna kommer in så försvinner de ändå liksom. Och till slut så är Karen så extremt jävla uppgiven och desperat och så här, så att hon säger så här, hon bara, om inte du går med i anonyma spelberoende så kommer jag ta våran dotter och lämna dig.
Okej.
Så den 20 maj 1987 så går han äntligen på sitt första möte.
Okej, han gör det ändå.
Ja, jättebra. Och bara dagar efter det här, för att de har ju liksom som sagt haft en väldigt nära relation till hennes föräldrar typ. De har varit där mycket, de bor ganska nära varandra. De har liksom verkligen, de kommer superbra överens. Och även han har en stark relation till sin mormor. Men efter att det här har hänt så har han liksom dragit sig undan från dem. Alltså han skäms ju. Helt enkelt. Han har så jävla mycket ångest för att han har gjort så här och försatt familjen i den här situationen typ.
Ja, det kan han väl ha.
Ja, det kan han absolut ha. Men så att han har liksom så här, ja, som sagt, sen jag tror att det är typ sen han förlorade jobbet så har de liksom knappt setts typ.
Nej, okej.
Men ett par dagar efter att han har varit på det här mötet, jag tror det är kanske typ den 23 och 24 eller något sånt där maj, så har de då bestämt att så här, han ska berätta både för sin egen mormor, det ska jag göra först. Och sen dagen efter ska han berätta för sina svärföräldrar. För då har de liksom bjudit in dem till typ en grillfest. Så då
vilken hemsk fest.
Ja, jag vet. Verkligen. Inte bra. Och det är också att Karen har varit så här. Hon bara, då måste du berätta för dem på den festen. Liksom.
Ja, fan, man känner sig trängd då. Alltså.
Ja, nej, och det är ju liksom bara så här. Ja, det är ju bara att göra. Och typ också vad jag författar hennes känsla och bara så, ah, då får du fucking säga det. Ja. Alltså du vet, man har ett sånt behov av att liksom trycka verkligen till, typ att jag vill att du ska skämmas. Det finns ju typ en viss, det är klart att hon vill att de ska veta situationen, men just att hon vill att han ska berätta det är ju också för att det ska sätta sig i honom typ.
Exakt, man, för, precis, man måste ju typ göra det. Man måste ju typ göra det för att äga den situationen,
ja.
Alltså det är ju som att berätta att man är liksom, ja.
Alltså jag vet en person som var otrogen precis innan sitt bröllop och dens partner tvingade den att liksom ringa runt till alla gäster och berätta.
Oh,
det har något. Också, hur jobbigt att få det samtalet.
Okej.
Okay, ja. Jaha.
Okej.
Okay. Okay. Med Margareta alltså. Ja, jag hittade på att han var otrogen med någon som
vad
jag vet, så jävla stört.
Jag orkar inte.
Nej, jag vet. Panik. Så att det var ju inte lika illa som det här. Men det var ändå en grillfest som skulle bli riktigt stel. Typ.
Riktigt stel.
Fy fan. Ja, jag vet. Panik. Men så att nu ska vi se på 24 maj som sagt, grillfest hos svärföräldrarna with a side of stelhet. Och sen ska han väl typ så här fortsätta gå på möten liksom, se, de får vi se vad som händer i den här rättegången och, men de ska liksom ändå jobba sig igenom det här tillsammans typ.
Okej.
Kvällen den 23 maj, så alltså bara dagen innan den här grillfesten, 3 dagar efter att han har varit på mötet, så frågar Karen om så här. Hon bara, nu när du ändå börjat gå typ, vill du sova med mig i sängen i alla fall? Liksom.
Ja.
Men han är så, han bara, jag kan vara kvar på soffan tills jag liksom känner att jag har börjat jobba ordentligt på det här. Och dessutom så här, jag kan inte sova. Och han hade typ sovit jättedåligt de tidigare 2 dagarna. Alltså han hade knappt sovit på typ 48 timmar. Liksom.
Okay.
Så han var inne i en sån liksom, insomnia stink typ. Så att han är kvar på soffan och liksom typ ligger och kollar på tv liksom. Och sen så somnar han framför tvn. Och ett par timmar senare så ställer han sig upp, sätter på sig skorna, går ut ur huset, alltså tar sina bilnycklar, så här, tar bilen och kör iväg. Och okay, när han går därifrån så lämnar han alltså både garagedörren och ytterdörren alltså vidöppna.
Mm-hmm.
Sen kör han samma lite drygt då 2,3 mil långa sträcka till Barbara, Ann och Dennis hus. Mm. Alltså samma sträcka som han ska köra till dem dagen efter och som han kört jättemånga gånger innan. Där parkerar han. Han hämtar en kofot i garaget och använder sin egen nyckel för att gå in i huset liksom. Okay. Han tar med sig kofoten och en kniv och sen går han till sina svärföräldrars sovrum. Och där vaknar då Dennis Woods av att liksom en stor man sitter över honom i sängen med händerna runt hans hals och stryper honom.
Oh, och fan.
Ja, jag vet. Och innan han liksom tuppar av så hinner han typ så, han ropar typ efter sin fru men hinner inte få något svar liksom.
Nej.
Så Dennis förlorar medvetandet och då attackerar han Barbara Ann.
Mm-hmm.
Och hennes,
hon har inte vaknat innan. Eller?
Alltså jag antar att hon har vaknat, men jag vet inte hur snabbt det går liksom så här. Men han slår henne i huvudet med kofoten. Aha. Och hugger henne med kniven.
Nej.
Och typ släpar henne in till det angränsande badrummet.
Mm-hmm.
Sen går han ner till köket, där lyfter han av telefonen och låter den hänga liksom så att man inte kan komma fram. Och sen går han upp till övervåningen igen.
Okay.
Där sover Barbara Ann och Dennis tonårsdöttrar.
Nej, nej, nej.
Alltså Karens yngre systrar, helt enkelt. Och de ser honom liksom, alltså han står i dörren och kollar in i deras rum och typ stirrar på dem och grymtar.
Alltså du vet, jag orkar inte.
Du hörde min imitation som var så här.
Ja, det var bra grymt.
Så dålig. Och tjejerna ligger liksom så här, de ligger bara stilla typ. Jag antar att de har hört typ vad som har hänt och är liksom livrädda. Men snart så vänder han bara och går därifrån.
Nej.
Sen så lämnar han huset, sätter sig i bilen och kör till närmsta polisstation och berättar då vad han har gjort.
Men han dödade inte föräldrarna.
Barbara Ann är död.
Ja, hon dog.
Hon har knivhuggits i bröstet och i axeln. Ett hugg har tagit i hjärtat. Hon har också utsatts för trubbigt våld med kofoten mot huvudet. Och det har bland annat orsakat en blödning i hjärnan. Liksom.
Ah, okay.
Så det är ju grovt. Hon har verkligen utsatts för grovt våld. Och Dennis, han är medvetslös tror jag när man hittar honom. Men hans skador är liksom mindre allvarliga. Och han överlever.
Okej.
Okay. Så att som sagt, Kenneth Parks åker direkt till polisen och berättar vad han har gjort. Alltså kommer in täckt i blod. Och är bara så här, jag mördar två personer.
Gud vad läskigt.
Så vad är då liksom, vad har fått honom att begå det här fruktansvärda mordet? Ja. Jo, han har gått i sömnen.
Nej.
Han säger liksom att typ att allt, alltså han har typ somnat på soffan och sen har han typ en minnesbild från det här huset och det är att hans svärmor, alltså Barbara Ann, typ kollar på honom med ett ledset uttryck. Och i övrigt är det liksom helt svart.
Fy fan vad läskigt.
Och att han har gått i sömnen, det är liksom så här det försvaret och den förklaring som både han och också hans advokater typ senare kommer liksom hålla fast vid, rakt igenom.
Och
det får ganska mycket stöd av liksom ett gäng olika experter.
Okej. Okay. Gud, så, det är som den där filmen med Tuva Nivotny.
Men visst, det är så jävla obehagligt. Alltså det är så fucking läskigt. Men okej, okay, så först kan vi prata lite grann om de saker som typ experter menar då stöttar teorin att Kenneth har då mördat sin svärmor i sömnen. Som sagt, han hade haft mycket problem med sömn tidigare. Han hade led av insomnia, han hade knappt sovit på 48 timmar innan han då genomförde den här attacken. Han säger typ att så här, han sover extremt djupt när han väl sover och är jättesvår att väcka typ. Han har massor av sömnproblem i sin, alltså i familjen. Finns det liksom så här, det är jättemånga typ sleepwalkers och alltså, hans familj håller på i sömnen, om man säger.
Jag tänkte bara på White Walkers när du sa sleepwalkers.
Vad är White Walkers?
Ja, du kollar inte på Game of Thrones, jag glömmer bort det hela tiden. Hur kan du inte göra det?
Men du kan inte fortsätta vara med för detta.
Jo! Okej, okay, vi kan ta det. Vi kan ta det
off forum. Air. Nej men och när han var liten en gång så, eller yngre liksom, när han var barn så kom hans mamma tror jag in i hans rum och då satt han i ett fönster på sjätte våningen där de bodde och dinglade med benen i, och hade liksom gjort det i sömnen typ. Och om man då i grunden har liksom sömnproblem så kan en eskalering av dem triggas av lite olika grejer. Mm-hmm. Bland annat då sömnbrist och som sagt knappt sovit, men också typ så här tuff fysisk utmattning. Och han hade då helt otränad spelat rugby en hel eftermiddag i typ så jättevarmt väder.
Okej.
Okay. Mm. Så det tror man kan spela in också.
Fan vad sjukt.
Och sen så var han också då under liksom psykisk press på grund av det här åtalet och missbruk. Alltså du vet allt det där.
Det får liksom man ju säga att han var.
Man mäter under utredningen alltså aktiviteten i hans hjärna när han sover.
Och, sånt är så spännande.
Eller hur? Det är jätteintressant. Och där kan man liksom se väldigt mycket så här, abnormaliteter i hans sömn, i mönstret när han sover. Det händer fucked up things. Helt enkelt. Så att det, jo, och sen så är det också då det faktum att så här, han saknar helt motiv. Han hade en jättebra relation med sin svärfar och svärmor. Det liksom borde inte ha.
Det skulle väl vara typ om han var rädd att de blev besvikna.
Ja, exakt. Och det är ju ett motiv som händer. Eller som folk, det är en anledning till att folk mördar, tänker jag. Eller det är det ju, det har man ju typ hört om. Men han har ju redan berättat för sin fru.
Ja.
Och han har också gått precis gått på sitt första möte.
Ja, nej, det är weird. Alltså.
Ja, eller hur? Nej, men för det är ju motivet i sådana fall. Liksom.
Ja.
Sen också att han håller fast vid samma historia hela tiden trots att polisen liksom försöker påverka honom så berättar han om igen, alltså identisk historia liksom. Om, det vill säga jag minns ingenting och typ så här, det finns inga justeringar typ så där. Och Ett annat bevis, säger man, eller inte bevis, men liksom en annan, ja, ett annat stöd för den här teorin är då att han verkade vara helt omedveten om att han hade skadat sina egna händer.
Mm-hmm.
Alltså du kommer ihåg i början.
Ja, jag minns.
Att han liksom så här, att han, du vet, det var nästan som att han typ kollade ner efter att han hade sagt det här, att han hade mördat folk, att han bara, my hands! Alltså du vet liksom så här, att han inte hade någon uppfattning om att han var skadad, helt enkelt.
Okej.
Okay. Lite saker som liksom talar emot då.
Mm.
Det är att Kenneth faktiskt typ aldrig, utöver den här gången han var liten, hade gått i sömnen.
Nej.
Han var ingen sömngångare liksom.
Nej.
Och alltså, hans fru säger så här, ja, han brukar prata i sömnen, han sov jättedjupt och var väldigt svår att väcka. Men han har inte liksom varit så att han har...
alltid ute och vandrat.
Nej, exakt. Och även de med sömnproblem i hans familj, även de som faktiskt gick i sömnen, de typ så här, gick aldrig, typ nästan aldrig ut från sina hus och sådär. Vilket tydligen är också extremt, extremt ovanligt med folk som går i sömnen, att man typ går långt. Det händer väldigt, väldigt, det är väldigt, väldigt ovanligt.
Ja, det känns väldigt konstigt.
Ja, alltså jag tror att han hade typ någon kusin som en gång hade gått ut och satt sig på sin veranda. Det är typ så långt de har tagit sig tidigare.
Men det känns som det vanligaste är typ att någon går upp och kissar på fel plats och sånt där.
Alltså, verkligen. Jag hade en kompis när jag var liten som kissade i källartrappan.
Jag vet en som har kissat i tvättkorgen.
Det är roligt.
Det är roligt.
Så svagt. Det är kul att man bara tycker att det är roligt att man kissar på lite fel ställe.
Ja, det är roligt.
Men jag kommer också ihåg att hennes mamma hade också typ insett att hon gick och kissade och följde efter henne. Och du vet, satte henne på toaletten typ. Och sen gav hon henne papper typ. Och då började hon, du vet, lite grann så som en typ en kanske Kalle Anka tvålar in sig under armarna. Att man liksom, alltså som att man ska sjunga en sång. Ja. Alltså du vet, så började hon gnugga med pappret.
Det var roligt.
Ja, det är ju bara lite småkul med folk som går i sömnen. Det kan jag ändå säga som en person som går i sömnen.
Absolut.
En gång gick ju min bror till grannarna. Har jag berättat det?
Nej, men det var sjukt.
Nej, alltså Erik vaknade i en lägenhet som han bara, vad är jag någonstans? Gick och kollade i fönstret och var så här, jag känner igen det här jättemycket. Men det är något som är fel, liksom. Mm. Ser alltså ett par fötter i en säng, liksom.
Men fy, vad läskigt.
Går
läskigt
ut
från grannarna också.
Jag vet. Går alltså ut i trappuppgången och inser att han har gått upp till våra grannar.
Mm.
Hemma hos pappa. Och gått och lagt sig och sovit på deras soffa.
Så sjukt ju.
Alltså tänk om de hade vaknat.
Ja, för fan vad läskigt.
Men det ordnade sig väldigt bra. För att dagen efter hade vi efterfest. Och då kom grannen hem till oss och däckade på våran efterfest. Så det liksom ordnade upp sig. Det var...
Perfekt.
Det var ett givande och tagande. Okej. Jo, att han då också har en minnesbild av Barbara Anns ansikte skulle typ också så här kunna tala emot det här. Det finns också något om att han har något minne av att Karens systrar typ skrek och att han typ så här har ett minne av att han själv skrek tillbaka, men enligt dem har han ju bara mumlat liksom och grymtat typ.
Mm.
De här ovanliga alltså aktiviteterna i hjärnan när han sover skulle ju återigen också kunna vara då bara att han faktiskt, när de gjorde de här mätningarna, var under extrem press och stress liksom.
Mm.
Sen finns ju också aspekten att det är så här, helt enkelt är liksom highly unlikely hela grejen. Alltså inte bara att han har utfört, det är så jävla sjukt. Och det är inte bara att han har utfört de här attackerna, utan han har också kört bil över 2 mil i sömnen.
Det är ju weird, alltså det stämmer ju inte.
Nej, och typ det är också så här, uppenbarligen har det ju varit en kamp med svärföräldrarna. Så att, och man kan, jag ju en gång vaknat när jag gick i sömnen, om det går ju att väcka folk, det är ju bara det att man mår jättedåligt efteråt, och att han inte har vaknat även om han är en heavy sleeper är ju märkligt liksom.
Ja.
Men så att jag läste en artikel i Psychology Today som jag kommer säga vad den hette sen, och där hade typ man någon teori om att han kanske så här hade gjort det liksom vaken men sen förträngt minnet typ direkt.
Mm-hmm.
Någon sån grej, jag vet inte. Men hur som helst, det här är liksom caset, att man är så här, han har begått det här mordet när han sov.
Okay.
Och på grund av det så kan han inte dömas. Och det är inte bara det att han inte kan bli, du vet, så här, not guilty for reasons of insanity. För att, att gå i sömnen är ingen sjukdom, liksom. Utan Nej. Det enda som kan hända är att så här, han kan dömas för det här eller han kan frias bara rakt av, liksom.
Mm.
Och under den här rättegången så stöttar alltså 5 olika experter tesen om att Kenneth Parks sov under den här tiden.
Vad sjukt.
Och juryn går på samma spår.
Mm-hmm.
Så det slutar alltså med att han helt frias från misstankarna.
Shit, vad stört.
Och ett par år senare, 1992, så fastställs den domen. Så han liksom tillbringar inte en sekund i fängelse på grund av att han faktiskt har mördat sin svärmor och försökt mörda sin svärfar. Men
vad hände med hans relation?
Han döms för bedrägeri. Så att den hände typ ganska kort efteråt. Och behöver betala tillbaka runt, jag tror att det är typ $32,000 eller någonting.
Okay.
Han gör det, han får hjälp för sitt spelberoende, för sina sömnproblem, bla bla bla. Men han och Karen skiljer sig, vilket ju är det mest rimliga någonsin ändå. Alltså,
det får man ju verkligen säga.
Jag tror, alltså, han har ju också en fruktansvärd ångest över det här, liksom. Men så det spelar ju ingen roll, han har ju ändå mördat hennes mamma.
Ah,
liksom.
Fy fan, man kan aldrig recover från det.
Alltså. Nej, det är nog jävligt svårt. Alltså. Så de skiljer sig. Ja, han får totalt 6 barn. Jag vet inte hur många relationer han får det i. Och i oktober 2006 så är han tillbaka, det alltså då 14 år senare efter att hans dom fastställs, så är han liksom tillbaka i nyheterna, för då har han bestämt för att bli någon sån, för att han ska börja engagera sig i typ the school board i, han, i området där hans barn går i skolan.
Okay.
Och att folk är så här, okej, okay. Alltså att det ändå, fastän han är friad, så tycker ju folk att det känns lite weird.
Såklart.
Kan man säga. Och det, vad jag har sett, är liksom det sista man har hört från då Kenneth Parks.
Okay.
Sömngångar mördaren.
Fan vad sjukt.
Visst är det helt stört.
Men alltså det är så konstigt.
Ja, och att det liksom är så här, det är typ så det man landar i, man bara, det här måste vara anledningen.
Fan vad sjukt.
Och jag har då läst en artikel i Psychology Today, som sagt, den har rubriken Sleep Driving and Sleep Killing och är skriven av en Berit Brogard.
Intressant.
Vilket känns som ett sånt himla Fargo-namn som jag kollar på just nu. Och jag har också kollat på, eller läst förstås Wiki-artikeln om homicidal sleepwalking, för det finns några stycken olika fall, olika fall. Och sen har jag läst domen och även läst lite artiklar i Toronto City News.
Fan vad sjukt.
Visst var det?
Ja, riktigt läskigt.
Riktigt jävla. Men det är ju för att det är obehagligt med alltså sömngång i allmänhet är ju läskigt.
Det är väldigt läskigt.
Det är läskigt att uppleva, det är läskigt alltså både som utförare, utövare och bisittare. Om man säger.
Jag har bara gjort det en gång och då vaknade jag av att jag hade klättrat ner för en våningssäng.
Åh oh, nej. Men vad bra det var på att klättra i sömnen, då vet vi det.
Så bra.
Det är bra.
Tack för det var otroligt sjukt ju.
Ja, eller hur? Jättekonstigt. Jag kände att jag behövde ett sånt weirdo-fall. Nu har jag gjort det och jag har gjort det här hypnosmordet, kommer du ihåg det? Så jag har uppenbarligen någon slags konstig under the influence av någonting tema. Det var för sig länge sedan, så det var inte så starkt. Ja. Vänta. Jag satt i halsen. Okej, tack för att ni har lyssnat på oss.
Tack snälla. Alla, hoppas att alla håller sig friska.
Ja. Ta hand om er, var försiktiga. Och så lägger vi ut merch-länken i vår Facebook-grupp Mord mot mord podcast när den kommer. Önska falla oss på Instagram. Att Sandell Anna, att Karin Londre. Så hörs vi ju nästa vecka.
Bara en vecka kvar.
Bara en vecka kvar tills vi hörs.
Det är sant.
Och Anna, tack snälla för att du har muntrat upp mig idag. Jag kände att jag behövde det. Jag blev glad.
Tack tillsammans.
Hej då hörni.
Hej då.
Elen strömmar in och pengar strömmar ut, ut.
Det är för dyrt, det måste få ett slut, slut.
Vi borde byta till ett annat elbolag.
Så kan vi få ett förslag.
Ja, nu byter vi elavtal. Spara pengar i tusental.
En del av Smarta.